Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ja, men välkomna tillbaka till oss i Nyans. Det är som vanligt jag, Kajan,
Hanna och Paula.
Det är så fint att se. Vi har ju för en gångs skull har vi video uppe så att jag kan se er. Och ni sitter bara och tittar ner för att jag vet att ni sitter och handarbetar, precis som jag också ska göra om en stund. Så jävla mysigt.
Men jag vågar ju inte släppa mina stickor, för jag har ju precis börjat. Jag har så jättespända händer och stickar jättehårt. Och om jag lägger ner det så kommer det liksom hela grejen bara falla sönder. Så att jag vågar liksom inte släppa det här.
Du kommer få en sån tajt halsduk.
Ja. Nej, men alltså den glider ju inte på stickorna överhuvudtaget. Så jag är helt svettig om händerna. Så att
det, det kommer med övning sen, så kommer det gå mjukt och fint i framtiden när du stickar.
Hanna, du är den mesta nybörjaren på stickning. Sen kommer väl jag som har hållit på några månader. Och sen Paula är the master of the sticks. Och Ulla är med också.
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Idag så ska vi, har vi beslutat oss för att prata om ett jättenytt fall. Attentatet i Almedalen ska vi gå igenom idag.
Alltså jag är så taggad på det här när jag läste det. Alltså jag är så glad att vi ska gå igenom det här. Äntligen.
Det här kommer bli, jag ser så mycket fram emot era delar. Det ska bli mycket intressant. Men vi kör igång på en gång.
Yes.
De personerna som är inblandade som vi kommer prata om idag är ett brottsoffer och en gärningsman. Vi håller det enkelt på det sättet. Brottsoffret är, som de allra flesta vet, Ing-Marie Wieselgren, och gärningsmannen är Theodor Engström. Det är våren 2022. Theodor Engström, 33 år, har mått psykiskt dåligt väldigt länge. Men den senaste tiden så har han känt sig sämre och sämre. Under flera års tid så har han tänkt att ett attentat på Almedalen är det som han behöver göra. Det som måste ske för att han ska få till sitt skrik. Och det här skriket är det som han tänker ska skaka om Sverige och få alla att förstå hur fel han har blivit behandlad. Hans mående har gjort att han inte tidigare har orkat göra de här planerna till verklighet. Våren 2022 så känner han dock att han kommer inte klara att ta sig igenom hela sommaren. Alltså han kommer inte överleva hela sommaren. Och Almedalen aktualiseras då för honom. Att han känner att tiden börjar rinna ut. Theodor tycker att hans liv känns som en spökbur som han lever i. Han tycker själv att han är ett mellanting mellan barn och vuxen. Och han tycker inte att han har getts tillträde till det samhälle som vi andra lever i. När andra människor har jobb, familj och fritidsaktiviteter så har han bara filmer, serier, tv-spel och droger. Han har inte fått den hjälp som han önskar av psykiatrin, tycker han själv då. Och han ser det som att han har utsatts för ett enormt övergrepp av samhället. Han gick tidigare på antidepressiv medicin, men den slutade han ta för väldigt många år sedan och har gått obehandlad sedan dess. När Theodor får ett beslut om att han ska erhålla sjukpension, man bedömer helt enkelt att han inte kommer kunna komma in i arbetslivet och komma in i samhället på det sättet för att han är för dålig. I och med det beslutet då så betyder det också att han får på något sätt bibehålla sin plats utanför samhället. Och det här beslutet tar väldigt hårt på honom. Han ser inte att det finns någon öppning eller någon bättring. Han bor i en sidobyggnad till sina föräldrars hus. Och han känner sig otroligt isolerad och fast där. Han träffar inga människor utan han sitter liksom själv då med sina tv-spel och med droger. Det är det här övergreppet, det vill säga att han inte släpps in i samhället, som han vill föra fram i ljuset. Och ett attentat, en attack på majoritetssamhället, tycker han är sättet. Han säger: ni har mördat mig från er verklighet. Och han kallar sig själv för saker som sagopojken. Det är väldigt tydligt när man läser i handlingarna att det är en person som alltså nästan inte tycker att han själv är människa, för att han inte ges tillåtelse till det. Han tycker absolut inte att han är vuxen. Och att omnämna sig som sagopojke är ett väldigt tydligt exempel på det. När Theodor åker till Gotland så är hans packning fylld av vapen. Det är knivar, det är det som han omnämner som svärd. Han har mängder av pilar och pilbåge till. Några av de här vapnen har han köpt precis tiden innan avresan. De här vapnen har han slipat upp hemma. Han provhugger och testar dem. Han hugger i kartong för att se hur vass det är. En del av vapnen ser han som huvudvapen, medan andra är till för att, som han säger, ta sig an en potentiell pöbelsituation. Det vill säga att om människor i omgivningen ingriper på något sätt så ska han ha vapen för att kunna skydda sig själv eller och göra mer skada. Theodor har besökt Almedalen tidigare, senast var 2018. Vid den tiden så var han engagerad i NMR, dit han säger väl själv att han har sökt sig för sammanhang och gelikar, men inte minst kan man väl säga för att han delar människosyn och ideologi. I förhör...
Jag bara hugger in här och säger att NMR är ju nordisk motståndsrörelse.
Bra, tack. I förhör så säger Theodor att han förvisso hade koll på Ing-Marie Wieselgren, som alltså är, eller var, nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges kommuner och regioner. Hon var också överläkare på Akademiska sjukhuset här i Uppsala. Så han säger att han förvisso hade koll på henne innan han åkte till Almedalen, men att han inte hade koll på att hon skulle vara på Gotland vid det tillfället. Han säger att han utifrån att det skulle finnas mängder av politiker, journalister, högt uppsatta ministrar, så litade han på att de högre andemakterna skulle guida honom rätt i sitt attentat. Theodor berättar i förhör att han under en längre tid har, citat, signalerat ut att något sånt här skulle hända. Och det har han gjort genom sina sociala medier. Det är väldigt svårt att få grepp om när man läser förhören med honom. Men det handlar egentligen om att han på Facebook till exempel delar saker som en musikvideo med Leonard Cohen, och att han i det han delar tycker att det finns en väldig massa tydliga budskap, och de här budskapen tycker han också tas emot och uppmuntras från olika håll, och det är på olika dolda kryptiska sätt som han liksom inte riktigt kan förklara, men för honom väldigt tydliga sätt. Han menar att det finns människor, att det finns hela grupperingar som har bevakat honom under en längre tid och som har skickat signaler tillbaka till honom som respons på det han har signalerat ut. Så han i förhör uttrycker egentligen en, ska vi säga, förvåning över att ingen har ingripit för att han så tydligt har signalerat ut vad han ska göra genom då till exempel musikvideos och bilder på konstverk och sådär. Theodor är på plats i Visby torsdagen 30 juni 2022. Han hittar sig en plats för sitt tält. Det är en plats som är avskild. Dagarna innan Almedalsveckan drar igång är han där. Han kommer alltså lite tidigt och då går han runt i Visby. Han gör klassiska rek kan man säga. Han säger att det är som i en saga när han går runt där, och han har också episoder när han sitter på en strand och liksom tycker att han får kontakt med världsalltet sådär. Och han säger att han vet att det här kan vara de sista dagarna i hans liv. Han röker cannabis, han sover väldigt dåligt, han äter väldigt lite, han blir också magsjuk och mår väldigt dåligt av det. Theodor säger att när han går runt bland folk i Visby så känner han hur han blir uttittad. Han känner att människor reagerar negativt på hans närvaro. Han är medveten om att hans utseende sticker ut. Alla har ju sett bilder på han med sitt långa skägg och mörka kläder och så där. Han ser ganska ovårdad ut generellt. Och han tycker alltså att människor runt honom signalerar negativt. Han vill smälta in för att inte bli uppmärksammad av polisen, men han märker att det är svårt för honom. Och den här negativa responsen som han då upplever att han får av människor förstärker det här fientliga tillståndet som han är i. Han pratar om spökburen och spöktillståndet, och det är då hans tillvaro av att inte passa in. Och att andra människor också kan befinna sig i det, till exempel då på grund av psykiska problem. Och att man då inte blir insläppt av, ska vi säga, normmänniskorna i samhället. Han berättar att han kan röra sig bland folk där i Visby, men det finns ingen kontakt, det finns ingen interaktion. Och han pratar om påhopp av människor, men han säger samtidigt att ingen tilltalade honom när han gick runt. Men oavsett så har han en väldig känsla av att inte tillhöra och att inte bli insläppt. Theodor känner att han måste göra någonting som är tillräckligt stort. Det ska vara ett skrik som hörs, som han säger. Men samtidigt måste det vara någonting som är genomförbart för honom. Och till slut så rör det sig om tre personer som han har siktet inställt på. Det är Ing-Marie, det är Hanna Stjärne på SVT och det är Annie Lööf. Då partiledare för Centerpartiet. Han säger själv att det inte är Centerpartiet i sig som han riktar sig mot, utan att Lööf ska då medverka på ett samtal i en kyrka. Det här tycker han kan passa. Tanken på att göra attentatet i kyrkan tycker han skulle innebära en heroisk inramning för honom, för sagopojken. Han har olika funderingar kring andra att rikta in sig på också, men ger i förhör ett resonemang kring att han vill inte ha SD som måltavla. Det var SD och Centerpartiet som hade den här dagen. För han tänker att det kan bli förvirring kring hans syften då, och det vill han inte. Men han säger också i förhör att han tycker att SD är lika skyldiga till hur samhället är uppbyggt som de andra partierna. Men SD var då de som han räknade bort. När Theodor går omkring och rekar i Visby så har han sina vapen på sig. Och det har han ifall han skulle snubbla över en måltavla. Jag ska läsa ett litet utdrag från ett förhör. Theodor berättar att han inte gick på några evenemang på Almedalsveckan. Han var övertygad om att polisen övervakade honom. Han berättar dock att tanken från början var att han skulle gå runt på Almedalsområdet och titta på evenemang, titta på hur polisen rörde sig och titta efter möjligheter att utföra ett dåd som det han sen gjorde. Han berättar vidare att han låg i sitt tält och reflekterade över sin situation. Han mådde dåligt både fysiskt på grund av sin magsjuka och psykiskt och kände att han inte kunde ta vägen någonstans, att han inte kunde få hjälp någonstans ifrån. Han kände sig som en övergiven och sjuk sagopojke som var övergiven av sina medmänniskor. Han tänkte att han kunde ligga där i tältet och svälta ihjäl, men kände, varför ska han göra det? Det menar han blev ytterligare en kanalisering av hans ilska mot de som han anser är skyldiga till hans isolerade situation. Slutcitat. Vi är framme vid 7 juli 2022. Theodor vaknar. Han sitter under ett äppelträd och tänker att snart så kommer en ny fas i hans liv att börja. Han tänker att han antingen kommer bli skadad, dödad eller slängd i någon fängelsehåla. Han sätter en utvald kniv i sitt högra ben. Han packar fler vapen i sin ryggsäck och han dricker en Red Bull. Han ser över schemat för dagen, Almedalsdagen, och uppger själv att han ser hundratals, som han kallar det, legitima måltavlor där. Theodor ser det ju som att han ska göra något heroiskt och han hade gärna sett att han kunde attackera Almedalen med sin pilbåge, som han ju också har med sig. Men att han har kommit på under sina rek att det inte skulle gå att gå in på området med pilbågen utan att bli upptäckt. Därför får den stanna kvar i tältet. Theodor har nu börjat känna tidspress eftersom Almedalsveckan håller på att ta slut. Han inser också att han inte kommer att lyckas med den här attacken mot Annie Lööf på grund av säkerheten. Han vågar inte gå igenom Almedalsparken av rädsla att bli upptäckt. Vi kommer ihåg att han känner att polisen bevakar honom. Så han går runt den och kommer till hamnen. Det är vid lunchtid. Han vet, eftersom han har kollat schemat, att Inge-Marie ska hålla i ett seminarium på hamnplanen och att hon efter det ska gå direkt till ett annat seminarium. Han är vid tältet där det första seminariet hålls, men han vågar inte gå in i tältet utan väntar utanför. När han står utanför så går plötsligt en kvinna snabbt förbi honom och han tycker att det är Inge-Marie, men han är inte säker. Han börjar i alla fall följa efter henne. Medan han följer efter henne så passerar de ett tält där han ser Hanne Stjärne, SVT, stå på scenen och han uppger i förhör att han lika gärna hade kunnat attackera henne där och då. Men att det ändå blir så att han fortsätter att följa efter den kvinna som han tror är Ingmarie. Vid Donners plats så kommer han i kapp henne och tränger sig fram. Det är mycket folk runt omkring. Han säger Ingmarie och kvinnan svarar jakande. Det är hon. Theodor siktar då på hennes hjärta med sin kniv som han har i handen och hugger. Ingmarie skriker högt. Och han hugger henne igen och sen fler gånger. Sen känner han att han inte klarar mer än så. Så han vänder sig om och börjar springa upp för backen på det som kallas Voltersgränd. Situationen har ju uppmärksammats av flera personer som rör sig på platsen. Det har varit tumult, Ingmarie har skrikit. Men man har ändå svårt att förstå vad det är som sker. En besökare har sett det här ändå och bedömer det som en väldigt allvarlig situation och börjar springa efter Theodor samtidigt som han skriker stoppa honom. En annan man längre upp i backen hör det och tacklar Theodor, puttar honom när han kommer springande. Theodor ramlar, han tappar den här kniven. Kniven kommer sedan att plockas upp av den här jagande besökaren som kommer att behålla den tills polis kommer till platsen. Theodor hade då hunnit ungefär 50 meter från platsen där Ingmarie attackerades. Han säger själv att om han hade kommit undan så hade han fortsatt med sitt skrik, det vill säga attentatet, så långt och så högt som möjligt. Han säger själv att man kan kalla det han gjorde ett terrorbrott om man vill och att hans syfte var att tvinga fram en samhällsdebatt om vad som pågår. Ing-Marie har fallit ihop på platsen efter att hon har stapplat några steg. Hon har också skrikit på hjälp. Människor runt om försöker hjälpa henne och utför livsuppehållande åtgärder. Det är bland annat ett par läkare som finns i närheten. De försöker med det då tills ambulansen kommer till platsen och tar över och för iväg Ing-Marie till sjukhus. Hon är då medvetslös, blöder kraftigt och man meddelar relativt kort senare att hennes liv inte gick att rädda. Ing-Marie blev 64 år.
Theodor kommer att bli åtalad för ett fall av terroristbrott, för då det mordet som var på Wieselgren, ett fall av förberedelse till terroristbrott, och det gäller då att han planerade att mörda Annie Lööf, och sen ett fall av ringa narkotikabrott och två fall av narkotikabrott av normalgraden. Och jag kommer inte prata mer om narkotikabrotten utöver att bara säga att han blev dömd för dem. Och istället att fokusera på de andra två. Målsägande är ju Annie Lööf och sen så är Wieselgrens nära anhöriga. Och jag blir så här, jag tycker det är lite märkligt att, för det var någon mer han hade spanat in, eller hur? Vad hette hon?
Hanna Stjärne.
Ja, hon aktualiserades liksom inte i domen på det sättet. Men
nej, det är
i
alla fall de här.
Ja, jag tyckte det var lite konstigt att de inte tar upp det, men så är det. Och anledningen till att han står åtalad för terroristbrott och inte mord är för att terroristbrott ses som allvarligare och då, vad ska man säga, äter det upp mordet. Utan man åtalar sig liksom inte för samma brott två gånger, utan då blir då den allvarligare formen. Theodor erkänner att han mördat Wieselgren och liksom tar på sig ansvar för terroristbrott. Han erkänner också omständigheterna runt den här förberedelsen till att mörda Annie. Men han går inte med på att han skulle, att det skulle funnits någon risk att det skulle fullbordas och att han därför ska dömas för det. Han säger bara, ja, men jag gjorde det här, men det är inte det här brottet som ni påstår att det är. Och han menar att han inte ska dömas för det. Jag kommer prata ganska mycket om terroristbrott, för det är ju väldigt, väldigt, väldigt ovanligt att någon blir åtalad för det här. Och vi har ju aldrig pratat om det tidigare på podden, och det är ju för att det här typ aldrig händer. Och så jag tänkte ta tillfället i akt och prata om det. För att man ska dömas för terroristbrott så måste tre saker vara uppfyllda. Man ska ha dels begått ett uppsåtligt brott. Och i det här fallet så är det ju då mordet. Och sen utöver det så ska två andra förutsättningar vara uppfyllda. Så här står det i terroristbrottslagen. Och jag kan också passa på att säga att alla brott står inte att, kan man inte läsa i brottsbalken. Utan det finns specialstraffsrättsliga lagar också. Och det här är en sån. Och då kan man läsa så här. För terroristbrott döms den som begår eller försöker begå ett uppsåtligt brott. Det var det här första ledet. Om gärningen allvarligt kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation. Det är det första kriteriet. Och gärningen begås i avsikt att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller del av en befolkning. Otillbörligen tvinga ett offentligt organ eller mellanstatligt organ att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd eller allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i ett land eller en mellanstatlig organisation. Så, grundbrottet är mord. Förut hade man en lång lista på brott, men den har man tagit bort och sagt att det behövs bara vara ett brott, vilket som helst egentligen. Sen har vi då de här två andra sakerna. Och det första kallas det objektiva rekvisitet. Och det är ju då det här med att det ska allvarligt kunna skada ett land eller en organisation. Och här vill jag man notera att det krävs inte att det faktiskt har skadat ett land eller organisation. Utan det som är av betydelse är att det kan göra det. Men vad är då att skada ett land? Det är ju inte så lätt att veta vad det är. Och det framgår ju inte i lagen. Så då får man kolla på förarbetena. Och där det som domstolen lyfter fram från förarbetena till lagen är följande.
Då skriver hon så här. Till gärningar som allvarligt kan skada ett land räknas gärningar som allvarligt kan skada landets grundläggande politiska och konstitutionella samhällsstrukturer, såsom dess statsskick eller konstitution, inklusive de grundläggande fri- och rättigheterna, till exempel yttrandefriheten, mötesfriheten, religionsfriheten, dess ordning samt därmed jämförbara strukturer. Det innefattar också gärningar som, även om de inte direkt kan anses hota de grundläggande strukturerna, allvarligt kan skada väsentliga allmänintressen som värnar det öppna och säkra samhället eller upprätthållandet av en god miljö. Med det öppna och säkra samhället avses sådana förhållanden som ett samhälle ska präglas av öppenhet och respekt för mänskliga rättigheter och för demokratins grundläggande värden. Människor ska tryggt kunna röra sig fritt, delta i sammankomster och uttrycka sina åsikter utan rädsla för att utsättas för hot eller våld. Sen har vi då också det här att en gärning kan också allvarligt skada ett land även om den inte riktar sig till liksom en stor grupp personer, utan det kan räcka med att man det skadar en enskild person om den personen är i en beslutande position. Till exempel att man kidnappar statsministern, mördar kungen eller någonting liknande. Att det är en person som är i en viss, har en speciell ställning och ett förtroendeuppdrag, generellt sett politiker. Och sen tar man också upp det här fallet, typ medieredaktioner ser man också som speciella. Är ni med på den här första biten? Det är lite, ja, lite tungt, om man säger så.
Ja, men alltså det är ju både tungt, men det är också ganska allmänt. Alltså det är ganska brett, ja, det de säger.
Det är alltså egentligen, jag tror att det är skrivet väldigt brett för att man också vill att lagen inte ska bli irrelevant med samhällsutvecklingen.
Just det.
Man vill ju att den ska kunna liksom passa in oavsett vilken tidsålder vi är i egentligen. Mm. Och det gör den ju. Så det handlar egentligen att, om demokratin, det vi ofta pratar om. Den andra delen som ska vara uppfylld förutom skadan på landet är att det ska finnas en avsikt att injaga allvarlig fruktan i befolkningen eller en del av befolkningen. Och det här känns ju som det klassiska, man tänker terror, just den här att man vill att folk ska bli rädda. Och här kan man poängtera att det inte krävs att det är hela befolkningen, utan det kan man avgränsa del, som exempelvis en minoritet eller kön. Så om det är rent teoretiskt i alla fall, om det är riktat mot kvinnor, så kan det också vara en form av allvarlig skada mot befolkningen.
Men den här rädslan, alltså ja, det är då att man ska bli rädd för sin egen säkerhet. Alltså att man tänker att det skulle kunna hända mig. För att vara rädd är ju också väldigt brett. Liksom.
Ja, det är ju väldigt jag bara tänker när till exempel det här som hände på Drottninggatan.
Ja.
Att man känner en rädsla för sin personliga säkerhet och börjar bete sig annorlunda. Eller exempelvis folk som man känner att man inte vågar uttrycka sig hur som helst om man vet att politiker som i sig har vissa åsikter blir utsatta.
Mm, det låter rimligt.
Jag har bara gjort som en liten side note för mig själv, just det här med alla liksom, tänker typ seriemördare, serievåldtäktsmän där det är riktat väldigt tydligt mot en viss minoritet,
yeah,
eller kvinnor. Vi pratar aldrig terrorbrott i en sån situation. Och jag undrar varför.
Mm.
Sen den bevisningen i det här fallet, då har vi då att dels så var det ju som Kajan redan varit inne på, det fanns ett gäng vittnen på platsen som kunde vittna om vad som har hänt. Han erkänner ju vad han har gjort. Det finns obduktionsprotokoll, brottsplatsundersökning. Det finns massor med bevis. Så att den stora frågan är inte huruvida det hänt eller inte. Tingsrätten konstaterar snabbt att det är ställt utom rimligt tvivel att det är Theodor som har mördat. Men den stora frågan då är, har det här skadat Sverige? Och då har åklagaren bland annat åberopat som bevisning en rapport från Säkerhetspolisen som har sammanställt vad mordet har fått för reaktioner i landet. Och då har de tittat bland annat på hur man har pratat om det i media, men också sociala medier. Hur har folk på sociala medier reagerat? Och det här tar då åklagaren in för att bevisa att, det har verkligen påverkat människor. Och då säger tingsrätten så här.
Frågan som tingsrätten har att ta ställning till när det gäller Theodor Engströms mord på Ing-Marie Wieselgren är om denna gärning skiljer sig från andra liknande händelser och om dessa eventuella skillnader i sådana fall innebär att det objektiva rekvisitet för terroristbrott är uppfyllt. Och med det objektiva rekvisitet då menar man skadan på Sverige. För att ett mord på en enskild person ska utgöra terroristbrott krävs att personen innehar en beslutande position och angrips just på grund av sin anställning eller ett visst förtroendeuppdrag. Och då frågan är Wieselgren en sån person? Och här blir svaret nej från tingsrättens sida. Hennes position är inte så pass betydelsefull att det har skadat Sverige. Och det krävs ju som jag var inne på i princip att man är minister eller liknande. Man har inte heller kunnat bevisa att det har skett någon skada på myndigheten där hon jobbade. Och psykiatrin har inte fallit ihop. Jag vill bara poängtera att det låter ju liksom hårt när jag säger det. Bara så här, nej, det är hon inte. Hon är inte betydelsefull. Alltså, men tingsrätten uttrycker det här på ett väldigt finkänsligt sätt. Och är väldigt tydliga med att så här, det är fortfarande, det är inte att det är mindre hemskt för det.
Just det, utan det är bara liksom påverkan på Sverige som de bedömer.
Ja, ja. Övriga omständigheter kan ändå göra att man ser ut som ett terroristbrott. Och här i det här fallet så tittar man ju extra på det faktum att det genomfördes i Almedalen. Som är liksom demokratimäcka för många. Men man menar på att åklagarna inte kunde visa på att det har fått direkta konsekvenser för Almedalen framöver. Så att det åklagarna hade behövt visa är ju så här. Ja men titta, nästa år så kan vi inte genomföra Almedalen på grund av det här. Det har förstört hela den här grejen. Men det har man inte kunnat visa och jag förstår att det inte är så himla lätt att visa för att man kan inte spå in i framtiden.
De trycker väl på att Almedalen också, alltså sista dagen avslutades trots det här också. Att man inte bara stängde ner alltihop på en gång. Jag tror det var en eller två punkter som varit inställda typ, för att det skulle ha varit precis vid mordplatsen. Men annars så genomförde man ju alla punkter som tänkt.
Sen skriver tingsrätten så här, utöver att på något sätt värdera personer i förhållande till varandra går det ändå att konstatera att beroende på vem som attackeras blir följderna olika. Enligt vad som framkommit i vittnesmålen hade ett attentat mot en politiker med största sannolikhet fått mer ingripande konsekvenser i direkt anslutning till dådet. För höstens valrörelse och för Almedalens framtid än vad nu det aktuella dådet fick. Som det nu var har gärningen utgjort en påfrestning på samhället och den har skadat Sverige. Men den har varken allvarligt skadat eller allvarligt kunnat skada Sverige. Han döms därför för mord och inte för terroristbrott. Men på åtalspunkten nummer 2 gäller förberedelse till terroristbrott. Och förberedelse är det här. Den som med uppsåt att utföra eller främja brott tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller för att täcka kostnader för utföring av brott eller skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, försvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott ska i de fall då det särskilt anges dömas för förberedelse till brottet om han eller hon inte gjort sig skyldig till fullbordan av brottet eller försök. Och det här är ett sånt brott. Så att har man gjort någonting för att förbereda om man har planerat det så kan man bedömt för förberedelse. Och här vill jag bara poängtera att det räcker inte med att man sitter och tänker och förbereder och planerar i sitt huvud eller skriver ner det på ett papper. Du måste ha gjort någonting mer. Du måste ha tagit ett till steg. Och Theodor har vidtagit flera åtgärder för att mörda Annie Lööf. Han har fotograferat henne, han har koll på henne, han har också massa vapen med sig och så vidare och så vidare. Så att han döms för förberedelse till terroristbrott. Och det tingsrätten säger att det här har ett straffvärde på livstidsfängelse. Men han genomgår en rättspsykiatrisk undersökning och där man konstaterar att han lider av en allvarlig psykisk störning i lagens mening. Och här kan jag bara rekommendera att lyssna på vårt bonusavsnitt med Katarina Horner för där får man veta allt om det här. Så värt att lyssna på kan jag säga, så värt. Men han döms i alla fall till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och särskild utskrivningsprövning innebär ju att till skillnad från att man inte har det, då är det ju en läkare som avgör när man är frisk och så då kan man skrivas ut. Men i det här fallet så är det då en förvaltningsrätten som domstol som ska avgöra när han är tillräckligt frisk för att skrivas ut. Så att han lär ju få sitta väldigt länge, tror jag. Och det här överklagades inte av varken Theodor eller åklagaren.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Jag har nått vägens ände, tänkte jag säga.
Det är tur att Paula kan leda oss vidare.
Det är ju ganska ovanligt som sagt med terrordåd. Eller att någonting bedöms att vara ett terrordåd eller ens ett förberedelse till terrordåd. Och framför allt skulle jag säga är det väldigt ovanligt att man vill se någonting som ett terrordåd när det kommer ifrån en vit nationalist. Och du läste ju upp så himla bra där, Hanna, liksom vad som ska ingå egentligen för komponenter för att man ska kalla det för ett terrordåd. Och det har ju funnits exempel när man liksom har ju ifrågasatt det här, varför någonting inte ses som ett terrordåd. Och typiskt sånt exempel är ju från när det gick den här vågen av att göra brandattentat mot flyktingförläggningar.
Just det, det är så sant. Mm. Jättekonstigt.
Och det var ju, måste tänka här nu, det var 4 stycken från Nordiska motståndsrörelsen som till sist dömdes för ett av de fallen där en man blev allvarligt skadad av en brandbomb i en soptunna utanför en flyktingförläggning. Mm. Och där det bara var liksom ren tur att han överlevde och ingen annan blev skadad. Och då diskuterades just det där med brandbomberna och de här attentaterna som var och huruvida det var ett terrordåd eller inte. Att de hade gjort det här attentatet på en flyktingförläggning i samband med att andra flyktingförläggningar brann. Och det förekom en ganska infekterad debatt i framförallt sociala medier kring det här med flyktingar. Det här var då runt 2015 när det kom så många flyktingar på en och samma gång. Och då resonerade man i rätten att det inte var ett terrordåd för att man ansåg att gruppen flyktingar inte var tillräckligt homogen.
Det är faktiskt jättekonstigt.
Man sa ju det här då, kravet det här att ja, men man måste inte försöka sätta skräck i hela befolkningen utan det räcker att man sätter skräck i en del av befolkningen. Och då tyckte man inte att flyktingar räknades som en del av befolkningen eller liksom en utpekbar grupp för flyktingar kunde komma från olika länder och olika kulturer.
Men det är ju fan stört. Alltså förlåt, jag blir jätteprovocerad. Jättekonstigt. Det är ju egentligen att det jag hör domstolen säga är ju att nej, men det här är inte en del av den svenska befolkningen, så fuck you, vi bryr oss inte ett skit om er, hej då.
Och man räknar ju heller inte in då att man ju också gjorde de här sakerna som ett sätt att försöka signalera då till svenska politiker att vi vill inte få hit flyktingar, stäng gränserna. Det var ju liksom en del av det. Det vill säga rekvisitet att försöka förmå då staten eller statlig instans att göra en viss handling eller avstå från att göra en viss handling. Det tog man ju inte heller in i detta då, för då menar man på att ja, men då kanske att de bara kanske ville då stoppa vissa flyktingar men inte alla flyktingar, och då gick det inte att säga bla bla bla. Det är väldigt märkligt resonemang.
Jättekonstigt resonemang.
Men det här har man ju liksom sett fler gånger på liknande sätt då. Man har tagit Nordiska motståndsrörelsen då i samband med demonstrationer till exempel, att man har stoppat folk då som har varit tungt beväpnade, även när det har kommit nazister från andra länder på väg in till Sverige. Man har tagit dem vid svenska gränsen med knivar och batonger och det ena med det andra. Så det är heller aldrig sett som terrordåd, utan då har det varit vapenbrott, grovt vapenbrott, möjligtvis då förberedelse till våldsamt upplopp och liknande grejer har man liksom då kallat det för. Mm. Trots att det ju också har varit liksom högst politiskt motiverat. Vad gör du, Hanna?
Nej, jag skulle bara kolla på mikrofonen. Jag tyckte inte att jag fick några staplar, så jag försökte lite diskret kolla om det funkade.
När det här då dådet skedde och första rapporterna kom ut att en kvinna har blivit knivhuggen i Almedalen, och en timme eller två senare så kom ju också då rapporterna att hon hade avlidit. Då var ju givetvis svenska allt högre nationalisterna där, Sverigedemokrater och så vidare, de var ju väldigt snabba ut med att ja, nu har islamismen nått till Almedalen och så vidare. Och så fick de ju backa ganska snabbt på det då, när det kom fram att det var en väldigt, väldigt svensk kille som hade begått det här dådet.
De egna leden.
Precis, och när det sen då ytterligare kom fram att det är någon som har varit aktiv inom både Nordiska motståndsrörelsen och Sverigedemokraterna, så var det väldigt, väldigt tyst ett tag där. Sen har man ju försökt ifrån SD-håll bland annat då, att hävda liksom att Jimmy Åkesson skulle vara varit en av måltavlorna. Att det här inte alls handlar om något ja, nationalistiskt motiv, eller att det inte skulle ha funnits någon så här högerextremism i det här, för att han var minsann lika mycket ute efter Jimmy Åkesson. Han hatar alla politiker. Men läser man i förundersökningen och intervjuerna med honom, så säger jag ju ganska tydligt liksom att den enda politikern som han inte såg som ett mål, vars politik han inte hade speciellt mycket emot, det var Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. Mm. Det är liksom surprise, det enda han håller isär där på, så det är ganska roligt.
Som jag läste där i händelseförloppet, så står det ju uttryckligen, alltså det finns ju flera resonemang kring att han är så här, att även om man har liksom även om man tycker att SD inte har påverkat samhället tillräckligt i den riktning som han hade velat se, så skulle han inte vilja attackera SD eftersom att det skulle skapa förvirring kring hans syfte. Så att det är ju alldeles tydligt, säger han det. Så det är ju väldigt spännande. Man undrar vad fan de har fått det ifrån.
Nej, men det handlar ju bara om att köra någon så här typ spegelstopp. Liksom, att, nej, han har inte med oss att göra. Han var ute efter oss också, så att det försöker inte att få det till att vi på något sätt skulle ha påverkat honom i sin omvärldssyn och sådär. Och jag vet, man började skriva om det här också lite grann, att med hans tydliga nazikopplingar och sådär, så var det också många som tyckte, men försök inte att få det här att handla om hans nazistiska ideologi. Han var ju ute efter henne på grund av det här med psykvården. Vilket ju till viss del stämde. Det var väl bara problem då att han ju suttit och skrivit texter bland annat då på nordisk.nu, det vill säga NMRs hemsida, om hur psykvården bland annat då har blivit förstörd på grund av sionisterna och den judiska konspirationen. Så det var så här, jo, men hans nazism har fortfarande ganska mycket att göra med hans syn på psykiatrin. Så att det är inte bara det här att han lider av psykisk sjukdom som gör att han var emot liksom då hur vården ser ut. Även om det var en väldigt stor faktor. Men det jag tycker är absolut mest intressant i domen och liksom hela det här efterspelet, det är ju faktiskt att han blir dömd för förberedelse till terrordåd. Och att man menar att hade han fått tag i och attackerat den elev, så hade det varit ett terrordåd rakt av. Trots att han lider av allvarlig psykisk störning. För försvaret försökte ju, åtminstone innan rättegången, att bland annat och liksom trycka på det här på något sätt, att om han är allvarlig psykisk störd, så kan det inte handla om ett terrordåd. Att man menar på att han skulle liksom inte haft sinnesnärvaron i så fall att faktiskt planera ett terrordåd. Och jag var ju ganska orolig innan rättegången liksom, för att det här skulle flyga även i domstolen sen, att man säger det. Liksom, att, nej, men om han är så pass allvarligt psykiskt störd, så kan han liksom inte tänka ut ett terrordåd. Så att det var glädjande, eller vad man ska säga, att man faktiskt gav honom den agensen och kunna säga liksom, att jo, men han kan både vara allvarligt psykiskt störd och tillräckligt liksom planerande och fungerande att tänka ut de här grejerna, vilket han ju uppenbarligen gjorde.
Jag tyckte att det var en väldigt bra dom. Jag tyckte den var välskriven och tydlig. Och jag håller helt med, eller jag förstår verkligen hur domstolen resonerat och tycker att det har varit rimligt.
Jag tycker också att det är en välskriven dom. Sen håller jag väl inte riktigt med om slutsatsen att det inte skulle ha varit ett terrorattentat att mörda Wieselgren, och att man liksom hade hela det här resonemanget om att Sverige inte skulle ha tagit tillräckligt stor skada, för att det skedde i Almedalen där det inte fanns en massa bilar och tågtrafik som tog stryk och såna här grejer. man jämförde ju mot liksom Drottninggatan till exempel, och att det låg ju mitt i Stockholm, och när det dådet skedde så var man tvungen att ställa in all pendeltågstrafik och tunnelbanan och massa såna här grejer. Ingenting gick, folk fick sitta isolerade, alltså fast på arbetsplatsen i timmar innan saker började rulla igen och man kunde komma hem och så vidare. Och att man menar på att därför var det terrordåd, även om ingen skulle ha dödats där, så menar man på att då hade det ju varit ett tydligt terrorattentat för att saker var så påverkat. Medan Visby, ja men då är det en liten stad på en liten ö. Det kan inte påverka hur mycket som helst av den svenska infrastrukturen. Och då känns det väldigt märkligt att liksom jämföra på det sättet och liksom tycka då att ja men därför utgör det inget terrordåd, och hon var inte tillräckligt viktig för den svenska psykvården för att det skulle vara terrordåd.
Alltså jag tänker att i här i Visby så är ju inte det, ingenting med infrastrukturen blir ju aktualiserat eftersom att han inte hade, för visst hade han hade inga bomber, eller hur?
Nej.
Han skulle liksom hugga ihjäl massa
han
människor.
Han skulle hugga ihjäl eller skjuta med pilbåge. Ja. Det var ju de två
grejerna. Så där, det som är intressant där är ju just den här liksom den demokratiska skadan som blir mest fokus av, och på den här personerna som skadas och vilken betydelse de har.
Som jag nämnde där innan när du drog att det här, de fokuserade på att ja, men programpunkterna skedde ändå efteråt, fast med höjd säkerhet. Och då räknar man inte den höjda säkerheten som att det hade någon egentlig påverkan.
Nej.
Och som du säger, man kan sedan inte se in i framtiden heller hur det kommer bli till sommaren med Almedalen, hur det kommer se ut med säkerheten och sådana grejer. Och det jag känner som blir lite bakvänt på något sätt är ju att när nu de många reagerade på det här med att ja, men terroristen ska inte få vinna, vi ska liksom fortsätta det han försökte förstöra, visa att vi är så starka enade tillsammans och så vidare. Att genom att reagera med att stå upp mot honom så lyckades man samtidigt göra så att det som var ett terrordåd inte blev ett terrordåd. Genom att säga att vi inte var tillräckligt påverkade av det. Det har jag, är väl kanske den biten jag har svårast för i hela resonemanget.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Eftersom man lägger så mycket tyngdpunkt på ska vi säga, befolkningens rädsla och påverkan på befolkningen och på landet, måste man inte också väga in att även så här, allt som inte skedde påverkar ju också. Alltså att vi vet i vilken grad och vilken utsträckning han planerade saker. Och sen att han liksom blev stoppad tidigare, ja visst, och det är ju naturligtvis det begångna brottet som ska dömas, men den här biten med påverkan på landet, det gäller ju inte bara mordet.
Nej, men det har de med. Det borde jag varit tydligare med. De tar in det. Sen är det liksom en liten passus typ. Det är inte jättemycket om det, men det finns med som en liten del just det här att det är också intressant vad som skulle kunna ha hänt.
Ja, för det är ju nästan, alltså det är absolut inte hela grejen, men det är ju en otroligt stor bit av det.
Ja, men det är ungefär som man hittar sprängladdningar. Det var ju någon gång här i somras som man hittade sprängladdningar i Kungsträdgården. Det är så här, Och det är typ en tillfällighet att de inte exploderade. Och nu vet jag inte exakt hur det var. Men jag förstår vad jag menar. Mm. Det skapar ju också jättemycket. Bara att man vet att shit, det var bara en ren tillfällighet att inte liksom 100 personer dog.
Ja, visst. Mm. Och att han hade massor med mer vapen med sig och var förberedd på liksom att hantera pöben. Och om han skulle komma där undan, om han inte hade blivit puttad, att han skulle fortsätta det här skriket så långt och så högt som det bara gick. Alltså jag menar, det är ju en helhetsbild som är mer massiv, tycker jag, än vad man tar upp och resonerar kring.
Jag tror inte att det är helt osannolikt att hade det här kommit upp i hovrätten att han skulle kunna bli dömd för terroristbrott. Det är inte, tingsrätten är inte, vad ska man säga, det är inte helt solklart.
Nej, det är inte blankt.
Utan nej, liksom. Utan det är mycket överväganden och det är inte så att de bara tittar på det snabbt och bara nej, det här är ju långt, det är ingen chans i världen, utan det är så här, Och det, jag tror att det är ju också ett av problemet. Det är ju så oerhört sällan, så domstolen har ju typ ingen praxis nästan att gå på. De kan inte jämföra med en massa andra fall och se hur man har dömt då, för att det används så sällan.
Mm. Och samtidigt, i den mån det finns någonting att titta på, så är det ju nästan uteslutande så att det som har räknats som terrorattentat, det har ju varit när det har kommit utländska, alltså personer födda i andra länder och gjort saker.
Mm.
För det är då man så tydligt liksom kan se den här kopplingen, att de är ute efter den svenska staten på något sätt. Men när det är den här inhemska terrorismen, då blir man liksom, alltså, domstolen har en betydligt större tendens att bli lite hemblinda då, eller vad man ska säga. Man vill inte se den inhemska terrorismen.
Nej, men och här har det ju hänt alltså, enorma saker efter 9/11, där liksom terrorattentat fick en någon slags trademark över hela världen med vad det innebär, hur det ser ut, var hotet kommer ifrån och så vidare. Så att,
100%.
Naturligtvis påverkar det. Sen skulle man ju hoppas att det inte skulle påverka så till den milda grad att det blir skillnad på olika och olika i den utsträckning som det de facto blir. Men så, jag vet att man skriver böcker just om det där också, men det är ju nästan som att liksom den händelsen omformade ett helt begrepp för precis alla, och svallvågorna efter det står vi ju i fortfarande.
Ja, och jag tycker att det är ganska tydligt också hur extremt influerade Sverige är utav USA i synen på de här grejerna och vilka det är man jagar och hur man ser på vad terrorism är. Och även där är det ju väldigt liksom tydligt med, alltså det blir ju ännu mer extremt liksom i USA och hur tydligt det är hur man gör skillnad. Alltså ta hela den här stormningen av Kapitolium efter senaste presidentvalet. Liksom. Ja. Hade inte det varit en massa vita amerikanska nationalister som gjorde det, så hade det ju räknats som terrordåd på en gång, och de hade antagligen inte gått levande ut därifrån.
Visst.
Men nu fick ju de härja på ganska fritt, och sen sattes de i fängelse och så dömdes de då liksom, för att det var ändå
några stycken i alla fall.
Och massa såna här grejer. Ja, så ett litet gäng av dem blev ändå dömda liksom. Men det tog ju verkligen emot att kalla det för ett terrordåd. Men man bara, men vad är det annars att gå in liksom i en sån pass central grej för det amerikanska demokratiska systemet och bara göra mayhem utav det för att man inte är nöjd med valresultatet och man vill få det ändrat. Det är liksom, det kan inte bli mer terrorism än så nästan, och ändå vill man inte riktigt se det.
Ja, men det är som att rättssystemet har någon inbyggd rädsla för att urvattna fenomenet terrorbrott, och då tillämpar man det på det sättet, så att bara när det passar då in i den här väldigt tydliga och stereotypa mallen framför allt, så är man mer benägen att stämpla det som det eller döma det som det.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Vad säger ni? Ska vi börja röra oss till en snackis istället?
Ja, så gärna.
Idag tänkte jag att vi ska prata lite grann om synen på pappor. Och vad pappor klarar av och inte klarar av. Och vad som är någon form av lägsta nivå för att vara en lämplig förälder. Om man räknas som en pappa.
Jag blir nyfiken. Vad har liksom aktiverat den här?
Jag tänkte att jag ska läsa en grej för er här. Utan att säga så mycket mer. Om vem som har skrivit eller liknande. Så. Om man som jag har ett hektiskt liv med många projekt på gång och många järn i elden, då är det lyx att ha folk omkring sig som kan hjälpa till med logistiken. Jag har ju yngsta sonen boende hos mig på halvtid varannan vecka. Om just den veckan då krockar med något jobbmässigt så har jag, när hans mamma inte kan, jordens bästa uppbackning. Jag skulle vilja lyfta henne här. Tack för att du ställer upp så i vått och torrt. Som förra veckan när det blev akut. Jag sittandes på ett hotellrum i Finland och Charlie på väg hem från skolan. Jag hade helt missat det. Jag messar dig och 2 timmar senare satt han åt middag hos dig. Guld värt och tack.
Vem har skrivit det här? Vem har skrivit det här? Jag har ingen aning, jag måste veta.
Det här skrev Martin Melin för 2 dagar sedan.
Martin Melin.
Mm. Han har varit gift med Läckberg. Så det är ju alltså Läckberg som är den här Charlies mamma.
Nu, jag är inne på Instagram här och kollar.
Och då tänker jag så här att om man sätter sig i tanken att det skulle ha varit en mamma som skriver om att hon har ett så hektiskt liv att hon faktiskt har glömt bort att hennes eget barn ska komma och bo hos henne. Att det är dags för barnveckan igen.
Alltså vänta, hela kommentarsfältet är bara kärlek. Det är jag får panik.
Ja, det är en massa hjärtan. Det är folk som tycker att det här är lite
så
roligt. Det är mycket sån här, ni är en sån fantastisk familj. Och så här, er familj är underbara förebilder. Ni sätter barnen främst och ger trygghet. Och så här, om du glömmer ditt jävla barn, hur du har du satt barnet främst?
Han glömmer att han ska... Så här står det. Fint att ni finns varandra och sätter barnen i första rummet. Alltså det är bara fyllt med sån här, alltså bara hur bra de är.
Alltså jag ska verkligen bara säga nu, det kan hända alla att man fuckar upp så totalt så att man man kan fortfarande vara en bra förälder och sen så glömma en sån sak som att shit, det är min vecka, jag skulle ju hämta nu, jag har helt missat det. Men skillnaden ligger ju i att skulle jag fucka upp på det sättet så finns det ju inte på något sätt att jag skulle vrida den situationen till att det här är någonting positivt för våran familj. Det här är ju jag som har fuckat upp. Jag skulle ju helt och hållet lägga det på mig. Men för honom så blir det ju väldigt tydligt var liksom nivån för hans fuck-ups ligger. Så att det här är inte en så himla big deal utan bara, schysst. Och du har ju ställt upp för mig så många gånger nu när jag fuckat upp så att här får en shoutout på Instagram.
Alltså just det här att han får hyllningar för att han lyfter det faktum att han har kvinnor i sitt liv som reder ut när han fuckar upp. Och jag tänker också så att jag har ju också ändå barn varannan vecka. Och det kan ju hända att det blir liksom en sån där, just det, shit, jag har barnen den här veckan. Jag hade lovat att hämta efter skolan och så kom jag på det 5 minuter efter att de slutar och får liksom slänga mig in i bilen och åka och hämta dem. Men då är jag ju fortfarande i samma land i alla fall. Det här faktumet att han har glömt bort det så pass mycket att han lyckas boka in en jobbresa och sitter i ett annat land när han kommer på att just fasen, jag har min son på väg hem från skolan nu.
Jag måste läsa en av kommentarerna. Men först vill jag säga att min kritik ligger inte heller i det faktum att han glömmer. För att jag har inte barn, jag har ingen aning om det här. En kommentar här. Tänk om alla föräldrar kunde samsas så. Då hade inga skilsmässobarn lidit i det tysta. Finns så många mammor som gör vad de kan för att sabotera för pappor. Oh, ofta utan att ens se det själva. Ja, det finns säkert tvärtom också. Man bara, skämtar du med mig? Det är ju verkligen som du säger, Paula, att alla de här kvinnorna bara sopar rent.
Ja, och misslyckas man någon gång med att sopa och rädda upp den här totala fuck-upen. Om man missar det någon gång då som kvinna, då ligger felet hos en själv. Jag är ledsen att jag inte kunde kasta mig över stupet för att rädda här nu. Jag kunde inte den här gången. Jag har gjort det de senaste 20 gångerna, men jag kunde inte den här gången.
Ja.
Nej, då, det är dåligt.
Jag läste på Aftonbladet en krönika om det här inlägget också. Och hon som skrev den, jag glömde bara vad hon hette. Men hon kommenterade i den krönikan då, liksom nämnde så att när Camilla Läckberg, då, alltså Charlies mamma, för något år sedan hade lagt upp någon bild där barnen drog iväg på Lucia-tåg i skrynkligt Lucia-linne, så hade ju hon fått så jävla mycket kritik om vilken lat förälder hon var som inte pallade att stryka barnens Lucia-kläder.
Just det.
Men när barnets pappa glömmer bort att ungen ska bo hos honom,
då är han en förebild.
Då är det plötsligt så vackert. Då är han en förebild för att han har kvinnor i sitt liv som städar upp efter honom. Ida Söderberg hette hon som hade skrivit det för Aftonbladet.
Jag ska bara säga att ett tredje perspektiv på det hela är ju det här supertorra och som ofta låter jättetråkigt, men barns integritet. Alltså situationer som barn potentiellt skulle kunna tycka känns jobbiga, vilket vi vet inte hur länge barnen får vänta på skolan liksom, innan någon ringer och kollar. Alltså, det är potentiellt en jäkla oro, en obehaglig situation. Det är inte ens första tanke då, ska inte vara att det här skriver jag om på Instagram.
Alltså jag hade inte velat att mina föräldrar skrev att de glömde bort att det var min vecka.
Nej, och vill du hylla en medförälder?
Det hade inte jag velat.
Toppen, nej. Gör det. Det finns tusen sätt att göra det på. Fantastiskt om vi ser det mer. But this ain't it.
Det här är ju ändå liksom i det stora hela ganska oförargligt fuck up. Just för att han hade folk runt omkring sig som kunde fånga upp när han sabbade situationen och sådär. Men i bjärt kontrast då, från samma tid mer eller mindre, ja, det här skedde ju lite tidigare, så har vi ju då den 8-åriga pojken som mest troligt då har blivit ihjälslagen av sin pappa. Och vi vet ju inte, pappan sitter häktad på sannolika skäl misstänkta för mord, men vi kan ju inte säga att det är så ännu. Men det man vet är att den 8-åriga sonen tvingades åka hem till pappan för umgänge som sonen inte ville ha, men som en domstol hade bestämt att han skulle ha. Och när sonen sen ska hämtas så hittas han död inne hos pappan. Och det finns inte så många andra som kan ha slagit ihjäl sonen än pappan. Men det är väl sånt fall vi får komma åter till lite mer i detalj när dom har fallit och sådär. Men även där har man ju liksom hela den här grejen med synen på någon form av lägsta nivå för föräldraskap. Och kanske i synnerhet då pappaskapet. Att det här liksom är ett fall där man ändå visste att pappan var farlig för sonen. För att det var en del i liksom att mamman hade ensam vårdnad. Och man vet att sonen inte vill åka dit. Och ändå från domstol så tvingar man fram det med hänvisning till att det är bra för sonen att ha en relation till sin pappa, även om han själv inte vill ha den där relationen för att han är rädd för sin pappa. Och den här gången fick det katastrofala följder. Men, eller ja, nu sa jag pappaskapet, men den här synen finns ju lite mer generellt. För vi har ju liksom lilla hjärtat-grejen också, och då var det ju mamman. Där man liksom tvingade fram att barnet skulle tillbaka till sin biologiska förälder. Trots att det så uppenbarligen liksom var saker som felade och inte var bra. Och man slog larm och det var liksom, ja, många varningsflaggor. Och ändå var det liksom så att ja, men det bästa för barnet är att fortsätta ha en relation med de biologiska föräldrarna. Vare sig de vill eller inte. Och det har ju varit en sån pågående diskussion om att man ska inrätta liksom en specifik barndomstol för de här typen av grejerna, där man ska sätta då barnets vilja och behov i fokus och inte föräldrarna.
Jag ska bara säga för att vara bajstydlig, så ingen annan jämförelse mellan Martin Melin och fallet med den avlidne pojken, så bara så att vi...
Nej,
nej, absolut
nej, vi har
inte.
Gått vidare från... nej, men... Ja, det
som sagt, från harmlöst fuck up till
betydligt
värre.
Jag är ju en av de få, känns det som hävdar att domstolen har barnets bästa för ögonen när de beslutar. Det de har att ta ställning till är barnets bästa. Men det som kan bli problematiskt är hur praxis har kommit att utvecklas kring vad domstolarna värderar är till barnets bästa. Och där känner jag dels min liksom psykologikunskap eller barnpsykologiska kunskap brister. Men det jag vet är ju att det är väldigt, väldigt starkt att det är till barnets bästa att ha en relation till båda föräldrarna. Och det är väl den praxisen som kan resultera i såna här katastrofala följder, att den väger så tungt i förhållande till alla andra bitar. Och det är i så fall det som jag tycker man ska i så fall rucka på. Men jag håller faktiskt inte med om att domstolen utgår från vad som är bäst för föräldrarna istället för barnet. Jag gör inte det. Och det är efter att ha processat så många av de här fallen.
Jag tänker att det är lite så semantik. Alltså att när man säger det här att ja, men man tittar mer på föräldrarnas rätt än barnens rätt, så är det ju egentligen så att när man tittar på barnets rätt, problemet är som du säger att praxis har blivit att det som man ser som barnets rätt och barnets bästa mer eller mindre har blivit synonymt med föräldrarnas rätt till barn. Att fortsätta ha en relation med barnet mer än barnets rätt att ha relation till föräldrarna. Det man är ute efter är ju det här att barnet har rätt till båda sina föräldrar. Alltså det ska gå ganska långt innan en relation blir så pass dålig att ett barn inte kommer må bra av att fortsätta ha den här relationen och på något sätt ändå få känna sig önskad av föräldrarna. Men det är inte så att det är omöjligt att nå den punkten, tvärtom. Det är inte heller ovanligt på något sätt att man går förbi den gränsen. Och nu när praxis har blivit så mycket att barn mår generellt bäst av relation till båda sina föräldrar, så är det som att man inte kan se att, ja okej, okay, generellt är det så. Men i den här situationen så har man nått en punkt där barnet inte alls längre mår bäst av att ha en relation med båda föräldrarna.
Nej, men man kan ju konstatera att det här, att domstolen har ju fattat ett felaktigt beslut här. Det är ju, eftersom att det har fått de här konsekvenserna, så har de ju tagit fel beslut. Men jag tycker ändå att det blir problematiskt att prata om det som att domstolen har fattat beslut efter vad som är föräldrarnas bästa. För att jag tycker det ger en skev bild av hur vårdnadstvister ser ut. Och hur domstolarna fattar beslut i dem. Jag uppfattar när jag pratar med människor att det finns väldigt mycket väldigt negativ syn på hur domstolarna tänker kring vårdnadstvister, och att det är mycket det här att men det spelar ingen roll hur barnet mår. Föräldrarna ska med alla medel träffa sitt barn.
Ja, alltså jag är lite inne på din linje, Hanna, och det jag tänker på då är att i retoriken kring hur man pratar om det, så tangerar det samma sak som när vi pratar om att i fall där det rör sexuellt våld mot kvinnor, och så pratar man om domstolen som vill skydda förövare, att man hamnar i det läget i retoriken, och det gynnar inte någon.
Så att
jag håller helt med dig om att man ska prata om det för vad det är, och sen så i det så kan man samtidigt belysa de faktiska problem som finns, och där är ju en sån sak att man pratar om barnets bästa i form av då rätt till sina föräldrar, men att det blir i för många fall alldeles för luddigt, och den gränsen dras alldeles för långt, och hur hanterar vi det på ett bättre sätt?
För man, det gäller ju att hitta rätt balans där barn inte blir utsatta för våld eller riskerar sina liv eller blir kränkta på något sätt, men samtidigt får chans att ha en relation till sina föräldrar. För man kan ju inte ha det heller att vid minsta anklagelse så är relationen slut för all framtid, för då kan jag säga att varenda vårdnadstvist hade inte resulterat i, alltså då hade ju relationen avslutats i varje vårdnadstvist. För att i varenda vårdnadstvist förekommer det någon form av anklagelse om våld. Mm. I varenda vårdnadstvist. Mm. Och det kan vara, det är väldigt, väldigt svårt med de här fallen. För det ofta så finns det ingen bevisning på grund av karaktären av brottet. Och det är ord mot ord. Sen ska man komma ihåg att det här är inte ett brottmål. Så domstolen ska ju inte ta ställning till om det här är bevisat eller inte. Eller jo, till bevisat till viss del. Men det är inte lika höga beviskrav som ett brottmål. Det är det jag ska säga. Utan det handlar mer om risk. Ser man att det här är tillräckligt mycket för att det ska visa en risk. Sen har man också det faktum att barn tenderar att säga det föräldrar vill höra. Så om en förälder visar tydligt att den absolut inte vill att barnet ska umgås med den andra föräldern, så kan det resultera i att barnet säger till den föräldern att jag vill inte träffa den andra. Och sen säger den någonting annat till den andra föräldern. Så att Jag försvarar självklart inte domstolen i det som hände. Det som hände Tintin, den här på 8-åriga pojken, får ju verkligen inte hända. Och man måste se på hur blev det så här. Så att det inte ska hända igen. Men jag tycker också att man... Så det är så mycket svårare när man sitter med det här än vad man först tror. Det här är en av anledningarna varför jag slutade jobba med familjerätt. För att jag kände att hela det här systemet är fucked up. Hela upplägget. Alla blir olyckliga. Ingen mår bra av det. Vi kommer inte till någon bra lösning. Och jag har inte kommit, jag sitter ibland och funderar på det, jag har inte kommit på någon bättre lösning själv.
Men det är där jag tänker att det skulle, alltså oavsett hur man tänker med domstolarna nu och det här, om de har barnets bästa i främsta rummet, eller som vissa då vill liksom hävda att det är föräldrarnas främsta eller bästa man tittar på i första hand, att skulle man införa då en liksom specialiserad barndomstol som ska röra de här typen av fall, där de som då på döma i dem också är specialutbildade för att kunna förstå den här dynamiken bättre. Kanske har fått plugga på lite grann i barnpsykologi och så vidare för att kunna liksom se igenom bättre vad det är som händer. Då skulle vi åtminstone öka möjligheten till att få domar som är bra för barnen rakt igenom, inte bara utifrån praxis.
Det här är ju samtidigt samma sak som när vi pratar om att domstolen har för dålig kunskap om hur utsatta kvinnor reagerar i våldtäktssituationer, sånt till exempel. Jag vet inte om jag tycker att lösningen är att flytta det över till ett annat system då. Att så här, okej, här brister det kunskapsmässigt och här lyckas vi liksom inte nå dit vi ska enligt lag, så att då flyttar vi det till ett annat system så får de hantera det, för att jag tror vi kommer få sitta och flytta väldigt många saker.
Lite är vi ju redan där, alltså lite är, jag menar som du sa Hanna, att du har jobbat väldigt mycket med just vårdnadstvister och liknande. Sen finns det ju andra jurister som är jätte liksom specialiserade in mot och kan typ bara arvstvister och liknande, och vi har ju redan ett gäng olika domstolar. Nu pratar ju vi nästan uteslutande brottmål, men vi har ju också arbetsmarknadsdomstolen och så vidare som rör väldigt mycket olika, så det är inte så att det är på något sätt en hörd av att vi har uppdelat och specialiserat.
Det jag kan känna att familjerätt eller vårdnadstvister är inte juridiskt komplicerade. Det är inte juridiskt komplicerat. Det är jättelätt att lära sig hur de funkar. Det som är svårt är ju de här bedömningarna. Till exempel så här anknytning mellan ett barn och förälder. Hur viktigt är det? Så det är ju inte juridik. Det är ju liksom sociologi eller psykologi.
Men det är mycket barnpsykologi och sådana där. Och det är liksom svårt.
Ja, och där har man ju att familjerätten som en del av socialtjänsten ska ha den kompetensen och ge sitt utlåtande till domstolen kring det. Men det jag kan ibland uppleva är att jag tror att det saknas forskning på att vi vet liksom inte tillräckligt mycket. Och det tror jag att man skulle behöva lägga mer pengar och energi på att forska kring. Hur kan man lägga upp det här på ett bättre sätt? Hur påverkas barnen av det här långsiktigt, kortsiktigt? Intervju, alltså nu finns det kanske mer grejer än vad jag har koll på, men ni förstår vad jag menar. För att det är också ett så här, det är väldigt mycket så här case to case, något som gäller en situation gäller inte en annan överhuvudtaget. Också det blir såna här komplicerade grejer som att jag brukar tänka att men man borde ge barn, det de säger borde väga tyngre. Så vi gör bara det barnet vill. Ja, fast då blir det också ett jättestort ansvar att lägga på en 8-åring. Att hur vill du ha det? Ska du träffa mamma eller ska du träffa pappa? Hur ofta? Så det är liksom hur man än vrider och vänder, så bara står man där i en återvändsgränd där det är så här, nej, men det här är fucked up också att göra så här. Så det, jag tycker att det är jättesvårt att prata om de här frågorna utan att verkligen gå in på alla detaljer av hur komplicerat det är. Och jag har väldigt svårt att prata om enskilda fall utan att ha läst allt. Så är det ju för oss alltid.
En liten påminnelse nu då till ni som inte är Patreon. och ännu inte vill bli eller har möjlighet att bli det, håll utkik också nästa vecka. För då kommer ju bonusavsnittet för er alla under 7 dagar att lyssnas, finnas tillgängligt att lyssna på i de vanliga kanalerna innan det försvinner in igen bakom betalvägg.
Och bakom betalväggen ligger det ju redan en jäkla massa gott. Till exempel vårt förra avsnitt där vi pratar med rättspsykiatrikern Katarina Hovner som är våran idol och stora förebild i livet. Nej, men en otroligt kunnig person inom sina områden. Så där pratar vi bland annat om rättspsykiatri stort, men också om saker som psykopati och narcissism. Så att det vill man till exempel inte missa.
Förutom Katarina Hovner så finns då också till exempel ett avsnitt om incelrörelsen och Elliot Rodgers. Vi har pratat om aborträtten och hur våran aborträtt kom på plats, men också hotet mot den. Vi pratar familjerätt. Jag och Hanna i det allra första bonusavsnittet. Och mycket, mycket annat och mer kommer att bli där bakom så småningom.
In och bli Patreons. Supertack för att ni har lyssnat. Puss och kram.
Tack, det gött.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.